Värvet görs i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag vill helst inte synas. Det låter jätteparadoxalt med tanke på det jag jobbar med. Kanske hänger ihop med det. Jag har inte speglat mig själv på 10 år. Mm. Jag står inte ut. Så det är väl liksom...
Men du kan visa din penis för mig ändå.
om jag fick bestämma hade det varit en vägg mellan oss nu. Jag vill inte att du ska se mitt ansikte ens.
Okay.
Nej.
Visst, Fredrik Wikingsson är programledare, poddare, produktionsbolagsdelägare och numera också trefaldig biofilmsregissör. Men det är inte oviktigt att han också varit ett fyrtorn, en pionjär och en vägvisare in i mediebranschen för en växande skara personligheter. Gör den insikten något med honom att han varit viktig för många av oss? Dessutom varför nya filmen Den sista resan om och med Lars och Filip Hammar både kan få betyget minus och 5+. Här är Fredrik Wikingsson i Värvet. Ett avsnitt 615. Dragning med 27 trailers hade du sett idag.
Ja.
Varav era var en. Hur stod det än sig?
Jag tyckte den, alltså, trailermässigt är vi inte uträknade.
Nej.
För våren.
Nej.
För då kan jag ändå känna kring vissa, okej. Okay. Men alltså, vem fan är jag också? Det är liksom så här, om någon ägnar massa du vet, 3 år att göra någon jävla dokumentär och, eller spelfilm och så, ja, man blir jävligt odömmande när man sitter där.
Men du har ju sett många trailers dock.
Ja,
så den konstformen kan du
ju bedöma. Ja, jag vet ju vad, alltid när jag går på bio med mina barn så kommer det ju ibland, nu börjar de bli så stora som man kan se riktiga filmer. Och då alltid när det är trailers så säger jag till dem att vi ska säga pepp eller depp efter varje trailer. För man, så här, man känner ju så. Antingen känner man pepp eller så känner man depp.
Mm.
Och så jag tänker skitmycket på det. Och det är paketering och det är storytelling och alltihopa. Så att, det vore ju för jävligt om man gjorde en trailer som var värdelös själv. Men som sagt, trailern är med.
Ja, jag förstår. Du är 12 år i frihet. Har du haft från Värvet?
Ja.
Hur har du haft det sen sist?
Jag var ganska tidig bland gästerna.
Ja, det får man säga. 12.
Var nummer 12? Ja. Nummer 12. Ja.
Den bakvända eran, när min mic var vänd bak och fram. Så att det var extremt så.
Muffligt ljud.
Ja, jag fattar. Jag har haft det ganska bra, tycker jag.
Ja.
Ja, och hur har du haft det?
Jag har haft mina ups and downs, Fredrik.
Ja. Mm. Jag kan tänka mig det. Men vem har inte det? Men, jag har fan inget att klaga på ändå. Så att det är 3+.
Jag har haft det jättebra. Mm. Jag mår väldigt bra. Och vet du vad jag håller på med mycket nu som jag tänker kommer provocera arslet av dig?
Mm, kul.
Det är mycket personlig utveckling nu.
Jaha. Ja, men det är verkligen såna tider ju.
Mm.
Jag tänkte på sista avsnittet av Mad Men häromdagen. Jag vet inte varför. Det var någon som någon messade mig. Fan, John Hamm var bara 35 när han gjorde Mad Men. Vad sjukt. Ja, det är lite sjukt. Men hans karaktär är väl typ det. Han är småbarn liksom.
Mm.
Men det finns ju alltid såna ålders liksom fängs. Alfons Åbergs pappa är vad det nu är, bla bla, 37. Ja. Mm. Humphrey Bogart var typ 21 när han gjorde Casablanca. Inte riktigt, men du vet så. Men då i sista avsnittet så är han ju på någon jävla retreat och det är liksom, och han sitter, alla sitter i lotusställning och liksom så här, det gäller att hitta ny efter 60-talets galenskaper. Nu måste vi liksom komma till botten med alltihopa. Och så ser han i det, han ser det i en Coca-Cola-reklam, vilket ju är något kul, att han förvandlar andligheten till liksom det mest kommersiella man kan föreställa sig. Men det känns som cykliskt är vi i 1971 igen kanske. Det är enormt mycket self-help nu känns som.
Mm.
Men, och du har fallit lite för det.
Fallit. Men ja, jag har väl intresserat mig för det. Men det är mycket, alltså det är mycket grejer som jag tänker du, eller jag vet inte riktigt varför jag skulle ha någon tanke kring vad du står i det. Mm. Men det bara känns som att, alltså det finns ju väldigt mycket med Los Angeles som jag tänker mig att du tycker om.
Mm.
Men den där neo-hippie-grejen, det är inte riktigt din alltså så här, bandvagn.
Jag tror nog att det hela tiden finns kanske 10 pers i varje land som är bra på att hjälpa folk med sånt. Och så finns det väldigt många som inte är så bra, men som lurar folk. Om det är liksom, men du vet, jag står på gymmet och så ser jag någon liksom, Nyhetsmorgon har någon slags liksom, ja, men 14 minuter om kristaller som liksom, och så står det väl i grafiken att det är liksom lite ifrågasatt. Jo, men det är fortfarande 14 minuter ni gör om det då. Mm. Vad kan det komma ur ett sånt samtal om stenar? Alltså då är jag extremt liksom anti sånt på ett sätt som kanske är begränsande för mig, min utveckling också. Men det, jag tänker att det är så mycket människor som bara jag menar, jag vet inte, 1971 satte väl inte på elskåp posters för selfhjälp gurus. Jag säger inte att det behöver vara dåligt. Det finns väl alla vill väl nå ut på alla sina tänkbara sätt, men ja, det är så jävla mycket skit bara. Man nås ju mycket mer av det nu också eftersom algoritmerna ibland kan få för, i och med att jag har hate-watchat en del sånt, så tror ju algoritmerna att jag är målgrupp. Så jag ser jättemycket av det och tänker, herregud, folk är helt gisslan av det här.
Mm.
Hamnar inte där?
Nej, jag är där.
Ja, är du det?
Ja, det är mycket breathwork nu och
Ja. Jag vet, Ruben Salmander var med i Alla mot alla och berättade att han har en podd om andning.
Ja, ja. Men
är den bra?
Hans podd, det vet jag inte. Men att andas...
Det kan man göra.
Ja, men vilka... Alltså, det, om folk visste vad man kan göra med andning ändå. För det som är mäktigt är ju att du kan ju... Alltså, samtidigt som vi har den här svamptrenden och allt det där som pågår... Mm. Ja, det kan i och för sig vara intressant. Är det någonting som intresserar här?
Lockar mig jättemycket.
Ja, det gör det. Mm. Det kan du uppnå med andning också.
Det, vet du vad, men det är också cykliskt. Jag pratade om 1971 förut, men ibland så ser jag om Woodstock-dokumentären. Mm. Och det är 2 år tidigare, men det är samma era ändå. Och då är det ju massa workshops som pågår, förutom att band spelar och att folk festar och föder barn även och dör till och med. Det var väl dödsfall också. Men då är det just en guru som sitter liksom på något fält där och pratar om breathwork. Mm. Och så sitter folk och lär sig då att andas. You can reach the same high you do with drugs. Du vet, by breathing. Och så sitter han där och så andas de snabbt och långsamt. Så att det är också för att det är mycket psykedelia nu som man kan hjälpa sig med, även om det är finare paketerat än på Woodstock, så finns det en parallell rörelse nu då förstås som är fri från substanser och som handlar om andning. Så det är ju, ja, fan vad intressant. Mm. Ja.
Och anledningen till att det överhuvudtaget finns är tydligen War on Drugs. Att det var någon som höll på att forska på LSD men som helt plötsligt inte hade någonting att forska på längre.
Jag tror det var bandet War on Drugs. Nej. Helvete vilket inflytande de har. Ja. Folk skickar playlist till mig hela tiden med War on Drugs, så jag orkar inte riktigt genom chansen.
Nej.
Så att jag tänkte nu, men okej, det var inte anledningen då.
Nej, utan att det var någon som ville fortsätta forska och kom på det här på något sätt. Heliotropisk andning kanske det heter. Mm. Nu vet jag inte riktigt ens hur vi hamnade här. Jag vill ju tillbaka egentligen till att vara på prästturné som ju du är en resultat av nu.
Ja, den är inte riktigt, alltså det är till och från. Det är också mycket annat skit som pågår. Men det är inte så att jag är liksom springer härifrån till någon ny intervju. Det är liksom relativt lugnet före stormen.
Ja, men det kommer ju snart.
Ja, och det får man ju vara tacksam för, inse när jag ser de här 27 trailersen. Att det är inte säkert att alla de där människorna får sitta hos dig eller vara med i liksom tv-program och liksom marknadsföra sig. Så det, är ju, det kan man inte ta för givet. Jag får vara tacksam att du tar emot mig, Kristoffer.
Ja, men du är välkommen när du vill.
Ja.
Men är du road av det?
Jag tänkte faktiskt på det. För att jag och Filip gjorde lite grann av det här förra veckan i någon slags break från Alla mot alla som han var i Sverige för att göra. Och så hade vi en ledig dag egentligen och så fyllde vi den med liksom lite long lead, som det heter. Så här, tidningar som kommer ut, kupé och sånt. Och jag tror att det är väldigt bra för oss, sjukt nog, att umgås på det sättet och inte bara umgås i en tv-studio. Sen finns det ju andra sätt att umgås, förstår jag också. Och man kan vara ute och resa ihop, det är kanske ännu roligare. Men det är någonting med att hoppa mellan olika rum och olika reportrar och få saker att garva åt ihop och liksom... Hon verkar hata filmen liksom förbrödrandet när man har haft möte med någon journalist och sådär. Man står i någon liksom, i snöstorm i t-shirt och med någon plåtning som man vet inte kommer att resultera i någon bild. Men efteråt kan man garva åt det. Så jag tror det är jättebra för oss. Hela det här liksom, att ha gjort någonting ihop lite längre.
Mm. Och hur blev filmen då?
Ja du... Jag tror, jag är så jävla, har ångest inför det, som du säkert, du känner ju mig. Jag har väl aldrig suttit och sagt att jag är nöjd med någonting, tror jag. Mm. Så jag vill inte bäsa den för 5 öre egentligen, men det är bara det att man, alltså jag tänker så här, jag har åtminstone inte sett en sån film riktigt. Det är inte så att vi har gjort, man tänker, det finns många olika sätt att angripa den frågan. Jag skulle kunna sätta betyg 1-5. Jag skulle kunna skriva en minusrecension av den som jag tror på. Jag skulle kunna skriva en 5+-recension av den som jag också tror på. För att man, jag tänker, jag vet så allt om hela processen. Och processen är helt ointressant för folk ju. Det är bara resultatet som är intressant. Men för mig finns det ju ett mått av, har vi gjort vad vi har kunnat med den här idén? Har vi gjort den så egensinnig vi kan men ändå tillgänglig? Ja, det tror jag nog ändå. Finns det mycket känslor i den här? Ja, det tror jag nog också att det gör. Mm. Blir det internt att det handlar om Filip och hans pappa? Jag tror att det är allmängiltigt. Alla kan känna ångest för att föräldrar blir äldre. Och det behöver inte bara vara deppet för vi gör en härlig roll. Jag tycker att vi har liksom tänkt på mycket. Sen vill man ju inte göra något jävla filmigt laboratorium heller och bara fylla i massa staplar. Det handlar inte om det. Men jag kan ju fortfarande bli väldigt rörd av att tänka på den bara. Men då tror jag ju att det inte bara har att göra med att jag känner Lars och är gripen av hans öde. Jag tycker att man känner igen oss i den. Men vi, samtidigt så är det ju också en annan fas för oss och ett annat liksom allvar kanske. Utan att det blir liksom tråkigt tror jag. Fy fan vad dålig jag är på att prata om det på det sättet liksom. Jag vet, jag hör ju folk som sitter i såna här och bara öser kärlek över sig själva. Och det är väl nästan avundsvärt, men jag begriper inte.
Varför kan du inte bara skärpa dig? Det är din 55:e pressturné. Säg massa bra grejer bara. Och håller käften sen.
Jo, men det, här, det kan vi göra när jag sitter med liksom någon kvällstidning sen. Nu sitter jag här med dig, du känner ju mig. Jag kan liksom inte sitta här och häva ur med floskler.
Nej,
liksom.
Nej. Okay.
Jag tar det här på lite större allvar än så. Mm. Liksom. Men jag... Ja, vad fan ska jag säga? Det är inte så kul för folk att höra mig sitta och vältra med min egen ångest över det här. Men jag är skitglad över att vi har gjort filmen. Och jag tycker att... det är ingen biopic om någon lärare. Men samtidigt är det ju också något vackert tycker jag i att det blir någonstans också en hyllning till just Lars som ägnade 40 år av sitt liv av att vara lärare. Mm. Och det är något sorgligt i att han har berättat att hans skröplighet nu har han sån ångest för att han vill helst inte visa sig på stan. För att eleverna minns ju inte honom som skröplig. Mm. De minns ju honom när han steppade på katedern. Och det vill han förbli för folk. Och där i finns det ju också någon slags parallell med hur man ser på sina föräldrar. Man vill ju... På samma sätt som man kanske liksom, man får en chock när man är på något varuhus och ser sig själv i spegeln och inte hinner ställa om ögonen så som man vill ställa om dem. Ja, det är så jag ser ut. Helvete. På samma sätt som man filtrerar sitt eget utseende så filtrerar man sina föräldrars varande på något sätt. De ska vara de har varit. Och det är ganska smärtsamt att inse att de inte är det. Och det handlar filmen om. Och det tycker jag vi ändå tar upp på ett sätt som känns allmängiltigt. Och att det är en härlig roadtrip. Och att vi ändå, det är en liksom gullig bil.
Ja. Men, och liksom för att, jag vet inte riktigt. Det känns som att ni har pratat om det här i, vadå, 3 år? Mm. Hur länge har ni hållit på?
Nej, men det är som det är. Men att det har varit en lång process i att få till resan bara.
Alltså, är det pre-pandemin nästan?
Nej, för fan inte pre-pandemin. Men kanske precis. Ja, men det var började prata om den under pandemin. Och sen var det svårt att göra det under pandemin, förstås. Mm. Han är ju också gammal och riskgruppig, liksom. Så att vi gjorde den ju förra höst. Inte nu höstas, hösten innan det åkte vi iväg. Och sen så, ja.
2022.
Men, ja, men det har varit med oss länge som idé.
Mm. Men visst, för min känsla var, och jag vet inte riktigt var den kommer ifrån, men min känsla var att det inte från början var tänkt att det skulle bli just en biodokumentär.
Nej, vi hade nog inte riktigt att liksom, vi har ju bara tänkt det en enda gång förut, och det var med Trevligt folk, att vi kände så här, fan, det här är inte kanske tv-program, utan det kanske är 90 minuter. Man vill ha en upplevelse här, och jag tror inte vi, först tänker man bara, är det här någonting eller är det inte någonting? Och från början tror jag att vi tänkte så här, eller jag när jag tänkte på det, att det är något gripande och ett dolt samhällsproblem och allmängiltigt i att livet efter pensionen blir inte som man har tänkt sig. Man tänker, nu ska livet börja, nu börjar den tredje åldern. Och då är det hjärtskärande när man inte känner sig behövd och går in i en passivitet istället. Det finns något talesätt att när mannen fyller 65 stänger han dörren, när kvinnan fyller 65 öppnar hon dörren. Och det kan ju drabba relationer, som det har gjort för Filips föräldrar. Mamma Tina är ju superaktiv, 10 000 steg, stavar, vill göra grejer jämt. Lars har ju då hamnat på en annan plats. Det är allmängiltigt, ja, det finns någonting där. Filip vill få fart på sin pappa, nu kör vi. Men sen så tror jag att det som gjorde det ännu starkare och som gjorde att jag började tänka ännu mer på film kanske var väl att jag såg vad det gjorde med Filip den här resan, och att det handlar egentligen mer om honom än om Lars. Att den som förändras mest av resan är ju Filip.
Ja, men för jag blir också lite nyfiken på den. Det är ju en film om att liksom vara far/son.
Mm.
Liksom, alltså, fick det dig i någon riktning att förändra din relation till din egen pappa eller något?
Ja, men jag har haft tur, för jag hade min pappa inte bott i Stockholm nu, som gör att jag träffar honom 3 gånger i veckan. Mm. Han bor ju 3 kvarter bort. Så hade jag garanterat liksom börjat flaxa hem till Trollhättan eller Sundsvall eller vad han nu hade bott om han och mamma inte hade flyttat till Stockholm. Så att, men jag tänker, du vet, så här, det är liksom ta i träläge hela tiden på ett annat sätt. Att liksom, när jag pratar om dem, att de är så liksom klara i skallen och så med i matchen och liksom kroppsligt bra. Det är alltid ta i träläge nu.
Mm.
Och det kanske jag har blivit lite mer liksom, vad ska man säga, öppen för.
Vad gör du och din farsa? Ni kollar på fotboll med coola mediebögar.
Jag har gjort en gång, okay. Typ, ja. Nej, vi gör, alltså det blir ju, vad fan gör vi? Nej, det finns inget kul att berätta om det. Jag önskar att vi gjorde lite, men morsan och han gör verkligen så här. De är Stockholm nybörjare på ett härligt sätt. Idag var vi på Dramaten, du vet så här, och nu ska vi ut och kolla på den här Mall of Scandinavia. De är så jävla liksom. Och mina barn sitter bara garvar. De tar ju hela Stockholm för givet. Det är bara som en lekplats för dem. Mm. Så de tycker liksom att farmar. De åker till Mall of Scandinavia idag, så sitter de och fnissar åt det. Men för mina föräldrar är det som att vara på safari liksom. Så de har ju fått en ny tändning, så att som det, ja, mina föräldrar är ju inte i det som Philips pappa har varit i. Så därför så det har gett också mig lite, jag är kanske lite där Philip var innan resan började. Jag kanske liksom också idealiserar dem en massa och tänker att de inte är så skröpliga.
Mm. När man tänker på sin egen barndom ändå, så är det ju liksom, för att skapa ett core memory så är det nästan som att det krävs något extraordinärt. Alltså man kan inte bara vara hemma. Alltså jag har jättefå barndomsminnen som är så här, ja men det var en tisdag och så tappade jag ett big pack glass. Mm. Oj vad alla skrattade. Mm. Det är liksom aldrig så. Nej. Utan det är typ så här, men någon kurragömma på västkusten liksom, bilresa till farsan, smygrökning i någon holländsk hiss.
Jaha.
Och jag tänker mig så här, det är ju också en film om det, att ha core memories tillsammans på något sätt.
Ja, men det är också, Philip är ju också, det finns ju någonting som heter Mandela-effekten, jag vet inte riktigt vad den går ut på, men att man liksom skapar minnen av historier som inte riktigt finns för att man behöver sammanhang, typ. Det är en dålig definition av det. Maila mig inte och korrigera mig, för jag är medveten om att jag inte riktigt liksom vet det. Men Philip är ju, så har det varit hela min vänskap med honom, att han sa, fan vad han har barndomsminnen. Och så har det liksom då och då så bara inser, men vänta nu, det där är ett minne, tror han. Men det är inte säkert ett minne, det kanske bara är en idealisering av någonting som han vill ska ha hänt. Det finns en sekvens i filmen när vi står och tittar på någon staty och han pratar om vilka minnen han har med sin pappa och den. Och jag ser på marken en plakett som står, den är ju uppförd 2017. Och Philip ser helt tilltvålad ut. En del som har sett det tycker nästan synd om honom. Men för mig är det liksom, det ringer in honom rakt av. Han har aldrig stått här med sin pappa. Men för honom är det, han tror att han har gjort det.
Men berätta för mig vad din pappa sa när ni stod här.
Alltså, sorg och glädje. Well, var alltid samma person.
Jo, det är jag alla. Ser ju nu, jag har statinen från 2017. Men mycket barndomsminnen har...
Och det var någon som sa, ska ni ha med det i filmen? Då kanske man ifrågasätter annat. Ja, men så är det ju med en syn på en barndom också, ens barndom, att man liksom har den här halvidealiserade, den versionen av det på något sätt. Så att jag känner igen jättemycket i det, att jag har mycket svagare minnen, men är det för att jag inte har kryddat dem bara? Jag vet inte.
Men tänker du liksom, ja, behöver kanske inte skohorna in din senaste film, men vad tänker du kring core memories som pappa då? Har du liksom, är det någonting som du tänker?
Ja, men jag pratar ju om det på ett annat sätt än vad mina föräldrar skulle, just frasen core memory känns self-help och ny för mig. Ja. Men jag förstår ju vad du menar. Och jag, mina föräldrar skulle ju aldrig ens på skämt säga, hörru, nu skapar vi minnen här. Det var ju fel generation för det. Men jag säger ju jätteofta till mina barn, det här kommer ni att använda i ert sommarprat. Eller du vet så här, nu tror inte jag att de kommer att göra det just, men liksom så här, det här, kom ihåg det här nu, när ni blir äldre och ifråga, du vet så här. Och det är väl en garant för att de inte kommer ihåg det. Kanske. Och jag har ingen aning om vad de har för core memories, vad som har skapat. Men jag har ju en helt annan liksom, men typ postmodern medvetenhet om det, som man försöker skämta kring för hur idiotiskt det är att påtala, nu är vi mitt i ett minne, hörni. Men det blir ju någon familjejargong också, det blir, så har man det i sina familjer.
Jag tänker ändå att, vad fan, vi tog barnen till New York förra höstlovet. Fattar vad perfekt ändå. Alltså helt liksom innan det kommer in någon cynism.
Verkligen, men det måste vara otroligt ju.
Ja, och att få liksom, ja men du vet, att liksom höja huvudet så, bara följa.
Ja. Jag var där i höstas med barnen också, och vid något tillfälle sa, nu vill vi gå själva. Och att se sina barn liksom, i mina ögon då, coola tonårstjejer, vandra ganska vant iväg liksom förbi Baltasar, du vet, gatan man själv har liksom så här raglat runt när man, från att man var 23 och framåt, kändes otroligt. Och då var det som att jag vid den här ropan, det här är ett minne! Men det gjorde jag ju inte då, men för, vet, så här, fattar ni hur coolt det är att ni går omkring i New York, ni är 15, inte ens 15 och 17, så 14 och 16 var de då. Det kanske är så här, jag tänker att det här borde vara ett minne för dem, men framförallt blir det ett minne för mig. Så är det väl.
Vill du veta vad jag hade för invändningar mot din film?
Ja.
Nej.
Jo, absolut. Det får du, klart du måste säga det, men jag mår dåligt av det förstås.
Men gör du?
Ja, det är klart jag gör. Jag vill, ja, men jo. Ja, men,
ah, okej, den är klar, ja. Just det. Skulle ha sagt, jag skulle ha hört om mig tidigare.
Ja, verkligen.
Ja, men då säger jag den inte då.
Jo, det är klart du måste göra det.
Den känns kanske lite inslagsproducerad.
Mm-hmm.
Men jag tänker mig, emellanåt så blir det ju ett metalager. Mm. Vi gör en film om att göra en film och då måste det här hända. Mm. Det måste liksom, vi måste iscensätta den här scenen för det hände någon gång back in the day. Jag hade velat se den klippningen där man inte hade det, utan att, att det fick vara mer dialog bara. För det känns som att det var någonstans där det hände för mig ändå.
Ja, men jag fattar väl det också. Men samtidigt är ju flera personer jag pratar med som tycker att de scenerna är bäst.
Mm.
För att då känns det är ni, det känns som att ni är sanna mot er själva. Men att det är också någonting som springer ur Philips och Lars liv liksom. Men alltså, jag fattar den invändningen och sen kan det väl kanske 90 minuter mer av Philip och Lars sitter och pratar skulle uppfattas som långsammare och kanske skulle du plötsligt sträcka efter telefon då. Jag vet inte, men det är klart vi har labbat med det i massa olika klippningar. Det finns en sekvens när Lars och Philip sitter och äter middag där de bara sitter och pratar och Lars berättar om sitt liv som lärare och så. Jag tycker den är en underbar liten scen. Och så tänker jag vissa gånger när jag ser den så här, fan den är underbar den här scenen. Och så vissa gånger tänker jag, hur fan lång är den här scenen egentligen? Mm. Så att man sitter ju och brottas med det där jättemycket. Sen tycker inte jag att det är en kompromiss att man då, okej, nu ska vi ha med lite sånt upptåg och lite bus och så ska vi ha lite, de sitter och pratar om livet. Men jag gillar ju den mixen själv liksom. Sen förstår jag att det är renare att inte ha det. Men då skulle den kanske bli mer traditionell också.
Så ja,
att
jag
fattar vad du menar. Jag fattar vad du menar.
Och sen om, det här är inte en invändning, det är en fråga. Scenen när Philip plockar upp dig, är den gjorde långt, långt, långt i efterhand.
Nej, för fan. Men kanske några... Alltså, vi filmade inte idag. Alltså, han hämtade ju inte upp mig på det sättet. Mm. Så att det är klart att det är... Men det såg ju ut så. Mm. Så att, ja, vad fan... Så är det ju att göra dokumentär, för helvete. Att man... Det är ju... Jag vet, Herzog var på någon... Alltså, Werner Herzog, dokumentärfilmaren och filmaren. Han var på något seminarium där någon sa att det enda, dokumentärer ska vara en fluga på väggen och så ska man lägga det i kronologisk ordning. Och då skrek han bara Happy New Year, losers, och så står de här ute i rummet. Och han är ju... det viktigaste är att få till en berättelse. Och det liksom lägst underliggande är att det liksom är att det gick till så på riktigt.
Ja, herregud. Ja, ja, men du, jag måste också säga så här. Alltså, jag blev ju fucking... djupt rörd av den och gick raka vägen ut. Nu såg jag den inte på bio så jag var hemma, så nu ljög jag. Men jag gick inte raka vägen ut.
Smällde ihop laptopen
ringde min pappa som också var lärare, så han och Lars har ju jättemycket gemensamt, samma generation givetvis.
Vad fint att höra, det blir jag ju väldigt glad för. Jag ville snacka då om så här, hade det varit kul att liksom så här lägga en platta efter filmen och där det bara står ring dina föräldrar typ. Men man kan liksom inte blama folk, det kan liksom inte bli ett uppdrag att gå på film. Det är samma sak som liksom Filip kan vara lite benägen och liksom säga men jag vill att man ska få dåligt samvete när man ser den här filmen. Ingen vill gå på bio för att få dåligt samvete. Man vill ju gå på bio för att få en fin stund av något slag. Man vill bli livrädd eller så vill man skratta eller så vill man gråta eller så vill man allt möjligt. Men ingen vill ju liksom bli blamad på något sätt. Men om folk gör det så är det ju... Jag gjorde ett sommarprat för massa år sedan där jag avslutade just med att man skulle ringa sin farmor eller mor. Du vet, så här. Man är ju på en hårfin jävla mästrande gräns när man har det, liksom, den agendan, och det får man passa sig för, tror jag.
Alla har ju inte heller privilegiet att ha en mormor eller farmor.
Nej, precis. Men då kan man skulle kunna skriva något generiskt. Ring någon som du inte ringer så ofta.
Nej.
Men då blir det ju också väldigt svepande.
Och jag tycker kanske liksom att det är smartare att inte rita den cirkeln
fullt till
biobesökaren. Sen undrar jag också bara slutligen då, eller kanske inte slutligen, vi får se.
Ja.
Men för jag tänker mig också att det är en film om att bli gammal eller att åldras, och inte bara då Lars Hammar utan även ni på något sätt. Hur har du det med det där?
Men det är nog inte så bra med det, men samtidigt också så här, jag vet inte hur bra jag är på att... Jag har gått för lite self-help kanske för att prata om det på ett liksom genomtänkt sätt. Utan det blir mer bara svepande och liksom openetrativt kanske. Men det är också för att man... Säger man en gång i något sammanhang att man mår piss av att fylla 50, då får man så frågan om det så jävla ofta. Det blir som ett också, jag har tänkt på det mycket mer därför att man råkar säga det i något sammanhang och därför tas det upp hela tiden, så blir jag, alltså jag undrar om jag aldrig hade pratat om det. De flesta människor köttar väl bara på liksom. Mm. Och det gör vi också till stora delar, men liksom, och jag menar, det är inte, jag tar i trä, känner ju inte av några krämpor här. Jag känner mig liksom starkare och klarare och allt, typ, så här, jag känner mig inte hämmad av det. Det är ju för mig då på riktigt bara ett nummer. Mm. Men herregud, nummer har symbolvärden ju. Jo. Det är liksom inte klokt att man har föräldrar som har ett barn som är 50. Det är inte klokt. Jag vill be om ursäkt till dem när jag träffar dem ibland. Här står jag. Jag ska inte vara 50. Jag ska vara 17 kanske. Mm. Och ni ska väl inte vara riktigt så gamla som ni är heller. Ni ska vara 44 typ. Mm. Ja, men det är också, det är lite det filmen handlar om också. Man vill till glansdagarna hela tiden. Sen fattar man att man är ju mitt i glansdagar med sina egna barn, om man har tur och har sådana liksom. Men man vill ha dubbla glansdagar. Mm. Man är omättlig.
Alltså, det är ju extremt många i ens vänskapskrets som har tagit bort åldern på Facebook. Nu är väl du inte där.
Nej.
Men du vet,
man
kan ha sin födelsedag men inte sitt födelseår.
Undrar vad snitt. Alltså på samma sätt som det finns siffror på att den 13 januari eller 12 så hoppar folk av sina nyårslöften, det är quitter day liksom. Mm. Vad är quitter age på Facebook? Vad är snittåldern för när folk, är det 49 då?
Ja, 41 skulle jag säga.
41 kanske
till. Sen vill man bara, eller ja. jag har ingen aning.
Och det förändras i och med att det är så många unga människor är inte på Facebook då, så det förändras det väl därav också. Mm. Kanske. Ja, intressant. Nej, men visst.
Det är säkert en googling bort.
Ja.
Ja, jag vet inte.
Komplicerad googling, men kanske. Average age.
Where you hide the age.
On Facebook. Ja.
Fan, jag vet inte om vi kommer i mål med det här. Men nu är det då 16 år för oss båda till folkpensionen. Mm. Det är ju inte 65 längre.
Nej.
Så det blir lite orent. Mm. Men 16 år.
Mm.
Och jag tänker mig svårt att till exempel hinna bli läkare.
Mm, jag vet, men det har jag nog förlikat mig med den sortens liksom. Det finns inte så många sliding doors för mig. Jag har inte FOMO riktigt heller för liksom så här, generellt har jag inte det. Om jag är utomlands och så händer något kul i Stockholm, så låt det hända då. Eller om jag liksom missar någon fest, så här, ha så jävla kul då. Jag har det väl bra här, mm. under korkeken. Liksom. Mm. Och på samma sätt så känner jag väl heller inte att, så här, åh, tänk om jag ändå hade valt, jag gick ändå natur, jag kom in på KTH, vad hade hänt då? Jag kunde inte bry mig mindre, det är helt ointressant ju. Så därför
där
så
har du nästa dokumentär annars.
jag ska bli läkare kanske eller någon, nej jag vet fan. Nej, så jag den sortens, jag tycker att det är väldigt kul det jag gör. Därför har jag, känner jag också att eftersom jag var nära att hamna i andra walks of life, så kanske jag kan gilla dem också. Suttit i någon mindre podd än din och pratat om min liksom karriär som marinbiolog kanske.
Mm.
Men ja, så jag känner inte det. Jag känner väl liksom viss förtröstan och liksom glädjen då över att man får hålla på. Och i bästa fall får man göra ännu mer grejer. Och det är det jag tycker är roligt, att titta på grejer på tv och film. Att då få hålla på med det är väl toppen.
Mm. Bra, då kan jag ta den frågan nu på en gång. För det känns som att liksom en sak som du är känd för och som du kanske också odlar eller vårdar, det är ju liksom ditt extrema intake av kulturen då.
Mm.
Är det liksom oförtrutet lika stort?
Jag tror att jag läser sämre nu. Det finns en skam nästan i att jag, nu har jag då i väskan Boy George memoarer.
Du är färdig med Bob.
Ja, det gick fort. Det gick fort. Det var toppen. Mm. Och nu ska jag då läsa om Boy George liv och senast igår kväll så var det så här, familjen var hos svärmor, jag hade poddat och så fan, de kommer komma hem om 2 timmar, vad ska jag göra nu? Nu borde jag lägga mig och läsa om Boy George. Han är ju fan 19, det börjar hända för honom nu. Han är i London, det är tidigt 80-tal, fan vad kul, den världen vill jag in i. Och sen, nej, så går jag in på liksom iTunes, vad har jag, gamla dokumentärer, nej, jag vill se det här istället. Och då känner jag så här, fan, det där är inget bra tecken ändå. Nu ser jag om någonting. Ja, så att jag tror jag passas, jag håller på att tackla av lite.
Nu vet jag inte om ni har det segmentet längre, men Boy George hade, i min bok hade det funkat i Lever den jäveln.
Ja, vi har verkligen det segmentet. Det är svårare och svårare att hitta på namn till det bara för att man har använt så många. Men han lever.
Ja,
den här boken är helt sprillans ny.
Spoiler.
Jag tror att det är hans andra memoarer dessutom, vilket är väldigt brittiskt känns det som. Att de kan släppa en memoar var 10 år.
Men för det här med skärmtid är ju ett jättestort problem för oss alla, men och liksom det känns som att du har varit så, kanske i alla fall understundom disciplinerad med det, eller?
Nej, verkligen inte. Och det är ju Twitter och Insta kollar jag, alltså för nyheter mer. Alltså, om har någonting hänt så ser man det på Twitter. Så jag går väl in på aftonbladet.se en gång per dag. Mm. Men Twitter kanske 40.
Okej.
Okay. Och Insta 40. Där får man ju bara skit.
Ja, det är
helt obegripligt. Mm. Så det, inte, det känns jätteidiotiskt. Men det är på dagtid. Det är också så här, dag är skärmtid, kväll är liksom riktiga grejer, känns som.
Men vad ska du med nyheterna till då?
Det vet jag inte. Men det är ju bara, alltså, vad ska jag göra med det här rödljuset?
Jo, men förr ändå så känns det som att du pratade förra gången vi sågs i det här sammanhanget, så pratade du om att du liksom, du skolkade från livet då och liksom bara stirrade ut i tomma intet, ja. Så att säga.
Kanske inte gjorde det vid rödljus, tro, eller gjorde det när jag åkte till Orsa och käkade lunch.
Nej, det var nog jag som konstruerade, ja, att du gjorde det vid rödljusen. Men vi pratade om rödljus.
Ja, precis. Men förr kanske jag undrade mig lite mer. Nu tar jag den här dagen, sticker bara iväg och stirrar. Och liksom, det känns som inte som jag hinner det längre nu, riktigt. Barnen är ändå äldre. Vad håller jag på? Det borde jag oftare göra. Mm. Så att då tror jag också att, ja, men Orsa för en lunch, då skulle jag nog inte ha så mycket skärmtid. För det här är en dag som inte är till för skärmtid. Den är till för att liksom ta in väder, liksom gudarna och Orsa.
Mm. Jo, men för jag har minskat mitt intake superdrastiskt. Och jag vet inte något annat än att jag bara har känslan av att jag mår väldigt mycket bättre av det. Mm.
Ja, fast jag borde minska min telefon, för där, det ger mig, kommer nästan inget gott ur den. Men däremot att jag liksom så här, nu satt jag och kollade på någon serie som heter The Gold, som ligger på TV4 Play, som är skitbra, om någon guldheist liksom i London 1983, och sen varar den i 7 år eller vad det nu är, 6 svinbra timmar. När jag liksom, och det är ju liksom bra berättelser. Jag får inga bra berättelser i telefonen, jag får ju bra berättelser med The Gold. Det är svinbra skådisar, de har jobbat med det där i säkert, du vet, 2 år. Och så får jag 6 avsnitt som en present. Då tycker jag det finns ingen, där har jag ingen ångest alls för att jag konsumerar mycket. Vad fan, när jag ser The Curse, som är en ny super cool hyllad serie, så tänker jag först, ja, det här känns ju bara som en platt satir om reality tv typ, och så märker man jättesnabbt, nej, men det här är ju mycket mer begåvat än så. Det här, vilket fan vad de har slitit med det här, och jag bara kastar de det på mig. Så det är jag bara tacksam för, och det vill jag liksom, det är ju bra grejer.
Jo, men samtidigt så är det ju alltså, och det där tänker jag är väl jättefint att ha en högkvalitativa. Jag menar väl mer det liksom det nyhetskvalet på något sätt, att liksom slippa det. Sen tänker jag mig att om jag nu aldrig lyssnar på P1, vilket jag typ aldrig längre gör, och det var min primära liksom källa, så blir jag kanske en något tråkigare samtalspartner.
Ja, inte säkert. Jag ser på Twitter mycket såna här åsiktspersoner som jag följer, och känner bara, när vi gjorde vårt program Breaking News för, ja, men senast vi träffades typ, och då var man ju mycket mer att man måste ha takes på samtiden. Det kan man ju i någon mån ha i sin podcast också, men det är inget tvång, det kan handla om vad som helst. Men Breaking News måste ju handla om det som händer just nu liksom. Och då måste man ha åsikter om Hanif Balis senaste utspel eller måste, och jag menar, nu det är väl på ett sätt kanske då avkopplat och typ ansvarslöst att inte bry sig, men det är också jätteskönt. För jag tänker att många människor som bryr sig och torgför med åsikter leder ingenstans ändå. De tror ju bara att det spelar någon roll.
Liksom. Ja, och sen finns det väl människor som är mycket, mycket mer begåvade att ha en hot take på NATO än du och jag.
Jag är också mer intresserad av det och kan mycket mer. Mm. Så det är liksom lite skomakare.
Ja, jag fattar.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den, men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Men du, hur är det då om man tar din arbetstillvaro? Mår du bra? Det lät ju som du mår jättebra i det.
Ja, det gör jag. Det är ju, de senaste åren har det väldigt, för mig jobbmässigt, väldigt mycket handlat om Alla mot alla, eftersom vi gör 128 program per år. Och jag skrattade högt åt tidningen Filter som kom hem till mig för några veckor sedan, där det stod Christian Lok berättar om det hårda slitet bakom På spåret. Och de gör 13 program per år eller något. Det är allt de gör. Och vi är 10 gånger så många, och jag tycker vi har samma nivå som de har. Och det är inte mitt sätt att skita på dem, utan det är väl, de får göra vad de vill, men jag menar, det säger att det är väldigt mycket arbete bakom att göra så många program som ändå ska ha någon slags, inte, jag menar, vem vet, Master Jeopardy och sånt har lite mer av en liksom löpande bandkänsla än jag tycker Alla mot alla har. Det ska vara lite late night liksom, alltså om det kunde sändas på en fredag typ. Så att ja, det tar ju, i och med att vi gör så mycket då, jag vet inte hur länge vi får hålla på med det, men det mellan inspelningssjoken som är väldigt intensiva, då skriver jag ju väldigt mycket manus och frågor till nästa sjok, så att sen kommer de några fönster när säsongen är över, och då är det ju, vill jag ju vara så delaktig jag kan på Nexiko som är vårt produktionsbolag, och vara med i möten om kommande projekt och sånt, vilket ju är skitkul också. Så att, ja, men jag hade jag vetat för 12 år sedan att jag skulle vara så här balanserad, så skulle jag nog ändå vara tacksam. Så det är läge att vara det då.
Men Alla mot alla, är det liksom, ja, nu lät det som att det liksom är upp till de som beställer hur länge ni ska hålla på med det. För om ni frågar dig så säger du, ja men för alltid, eller?
Nej, men det är så här, jag älskar ju människorna jag jobbar med, och de är så jävla smarta och roliga, och vi åker på konferenser och har väldigt, väldigt kul ihop, och jag vill ju fortsätta jobba med dem.
Ofta konferenser.
Ja, det är jätteofta konferenser. Men nu senast skulle vi åka till Prag, och så blir det bara Uppsala på grund av konjunkturen, så att vi ändå är liksom omdömesgilla. Så var det kul i Uppsala också. Men så att jag vill ju fortsätta jobba med dem också.
Lilla Uppsala som Prag kallas. Nej, tvärtom.
Önsketänkande. Uppsala vill nog det. Nej, jag tänker ändå om varje säsong Alla mot alla, som jag tänker om nästan alla säsonger av allt vi har gjort, att det här är förmodligen sista filmen man gör, sista säsongen man gör av någonting, för att jag har inga horisonter så. Och det har inte ens med åldern att göra, utan det har jag nog aldrig haft.
Men förr i tiden så hade ni ju liksom, då alternerade ni ju två olika produktioner om året.
Ja, ibland gjorde vi det, ja, precis. Ja, ja.
Eller ganska ofta ändå.
Ja, och samtidigt var det ju också så här, vi hade en, det fanns någon slags synkronitet i att våra program gick precis så dåligt så att kanalen ville inte ha dem så länge, och vi ville ju också göra något nytt hela tiden. Så att, men nu har Alla mot alla funkat så bra, så kanalen vill ju inte att vi ska chansa på någonting annat heller, och de bestämmer ju. Sen skulle vi sätta den i foten och säga, vi är utbrända, vi måste göra något annat nu, redaktionen, alla protesterar, ge oss chansen att göra det här, då kanske vi skulle få göra det. Men jag tror att det hade varit svårare nu än för 10 år sedan. Allt är mycket större på Discovery nu, det är amerikanska ägare, det är fokusgrupper hit och dit, så att, ja, men vi fick ju vi fick göra valvakan första gången på Kanal 5. Det var ju unheard of 2008 att Kanal 5 skulle göra en valvaka om amerikanska valet. Så att, men det hade nog, ja, nu har vi gjort det ganska nyligen också, men det, ja, jag vet inte. Det är lite mer, vad ska, byråkrati nu, tror jag.
Men det finns en chans att göra en valvaka nu, va?
Ja, men det kanske vi gör i höst. Vi får se. Det beror på om det känns spännande då. Det är väl, man kan hålla det öppet en månad till, ja, för en månad före typ. Då får man nog bestämma sig.
Du, byter halvtvärt ämne ändå. Anna Vnuk, har du jobbat med henne?
Känner Nej, jag har inte, jag vet om det.
Ja. Hon är aktuell med en föreställning om skam. Med någon slags undertitel om att bli bortvald. Bastarden heter den. Verkar jätteintressant.
Dansföreställning eller?
Jag tror det.
Ja, jag läste om den idén lite. Ja. Lite läste jag. Jag läste inte hela artikeln. Men jag tänkte, ja, så fort man insatt i dans, ja, men då kan jag ju inte dans. Så då är det fan... Då är det inte helt säkert man läser hela artikeln om dans.
Men du blir inte lite sugen på att gå och se den?
Jag har sett en dansföreställning en gång. Och man låter så jävla stereotyp bara. Men, oh visst, jag skulle vilja bli golvad. Ja, men när någon säger så här, du borde se Whiplash. Det är en film om en kille som trummar. Ja. Och tänker man, hur fan ska de kunna få det att flyga? Ja, okej, det är typ en av de bästa filmerna jag har sett.
Ja.
Ja, och den handlar ju inte om trummande förstås. Men det utspelar sig mycket trummande i bild. Liksom.
Har du sett den med ungarna?
Ja, de älskar den.
Ja, samma här.
Ja.
Men du, jag vill ändå in i skammen. För att jag tänker mig att du har varit så liksom skamlös kring skam. Det känns som att du är generös med grejer som man kanske skulle kunna tycka är skamliga. Så som anger management, att du slår sönder racketar och så vidare. Gör innehåll av det.
Ja, det är det man gör. Ja.
Jag minns också med skräckblandad förtjusning om när du bajsade ner en t-shirt på P3.
Just det minns jag också med skräckblandad förtjusning.
Det förstår jag.
Okay. Jag torkade ner den kan man säga.
Ja.
För den var längre än jag trodde.
Ja,
och kom mellan när jag satt ner. Och det var inte så att jag liksom, ja, så gick det till.
Ja. Men var går gränsen för skam? Vilken skam delar du inte med dig av så att säga?
Det är klart att man... Om det inte är innehåll. Jag kommer ihåg en gång jag var på Tekniska museet och barnen var små. Och jag var dålig i magen. Och,
just det.
Ja, men då var jag tvungen att gå på toa. Och de var ju tvungna att vara med, för de är för små. De kan inte stå utanför.
2-4.
2-4. Och så var jag väldigt lös i magen. Och det lät väldigt, väldigt mycket. Och det var ju fruktansvärt att vara där inne. Men väldigt liten toa också. Så barnen började liksom skrika där inne till slut. Och Pella som helst ropade, andas genom munnen, Joni. Ja, kaos var det där inne. Jag var tvungen att utföra det. Var liksom, jag var ett djur som bara var nere i my basic foundations. Det var bara... jag och avföring som fanns. Det var jättedåligt mådde jag. Och sen kommer man ut och ser det folk som står och stirrar, för de undrar vad fan det som har hänt där inne. Det låter som att några barn skändas liksom. Ja, och det kände jag ju direkt efteråt när allt det här har lagt sig, att ja, det här är ju någon, det är ju liksom, det är ju någonting. Och är man en viss typ av person så skriver man in det som en filmscen, eller så gör man poddinnehåll av det. Och det är liksom, man behöver sitt poddinnehåll, och därför är väl det man gör det. Och så finns det väl, jag vet ju också om att hade det där varit super frowned upon, så hade jag kanske inte berättat det. Jag förstår ju att jag fattar väl också som alla andra gör, det är inom citattecken att bjussa på sig själv att berätta om den typen av grejer. Så jag förstår att vissa tycker det är också svinäckligt att höra om. Jag fattar att folk har liksom äckelmagade kring sånt. Men då känner jag så här, fuck, då får ni vara det då. Då kan man triggervarna.
Kronologisk ordning så har du då redan så att säga varit på P3, så att du har liksom, och du blev inte cancelled av det.
Nej, men man känner väl liksom, man förstår att jag ska inte säga att så här, åh, det här flyger, men jag känner ju själv att det har, man säger ofta filmiska kvaliteter, men i någon mån är det väl det är. Man kan se det framför sig, man får bilder i huvudet och man tänker, ja, men ja, det är ju väldigt många filer, det är väl någon, är det dummare, Jim Carrey går på toa och den svämmar över och liksom. Det där är ju alltid klassiskt liksom innehåll i fiktionen. Och inte lika vanligt när folk berättar om det. Men ja, fan, det är allt jag har. Mm. Ja, men skulle jag tappa det med mina barn på ett sätt som så här, det här är bara liksom mörkt. Ja, då skulle man ju kunna möjligtvis leta sig fram till att göra innehåll av det. För att man så här, det här är fruktansvärt förbjudet. Det här är det många som är med om. Alla mår dåligt över att de är med om det. Och så kanske man skulle kunna hitta, men det finns ju inget kul i det. Utan då skulle det vara något mer. Och så har man, ska man berätta det för världens människa med världens kortaste liksom attention span, det vill säga Filip, då kanske det kanske inte lämpar sig på samma sätt liksom i våra forum. Fattar du vad jag menar? Mm, mm. Så att jag, det är inte ens generöst att berätta om grejerna. Det är ju också, jag förstår, vet ju vad jag gör. Liksom.
Och där tänker jag mig också att, jag vet inte, nu låter det som världens högsta häst, men jag tänker mig att, alltså att jag sitter på världens högsta häst, men jag tänker så här, missundsamhet som ju du, liksom, det är också kanske en grej som du har varit generös med. Liksom.
Öppen med, precis.
Ja, precis. Ja. Och det är härligt när Schiffert får 3+, så att säga.
Ja, inte primärt han, men visst, han kan statuera exempel för det.
Ja. Mm. Och den höga hästen kommer sig då av att liksom, skulle kanske världen bli en bättre plats om du inte gav uttryck för missunnsamheten?
Ja, för att jag avstigmatiserar det typ, eller? För att man liksom så här, låt oss alla vara missunnsamma. Det här, jag tittar på mig, jag är missunnsam. Alla borde vara det. Möjligtvis, om man verkligen hårdrar det, så kanske världen blir sämre av det.
Eller att man slår sönder racketar. Eller,
ja, liksom, möjligen.
Vad jag nu kan tänka.
Men det, jag tänker att de sönderslagna racketerna summa är konstant, alltså i världen. Om man inte folk slår sönder racketar så gör de något annat. Som det, och då går det ut över folk på ett annat sätt kanske också. Mm. Det skyddar jag mig bakom. Mm. Men samtidigt, det är en annan typ av innehåll som jag och Filip delvis har ägnat oss åt under vintern har ju varit då den omvända missunnsamheten, när man är öppen med hur stolt man är över att man unnar André Walden sitt Augustpris och alla framgångar. Att man inte känner missunnsamhet av en sjuka och skryter om det.
Ja.
Det är nästa liksom metanivå av missunnsamhet liksom innehållet. Mm. Att man säger, ska vi ännu en gång bara bada i vilka bra människor vi är som genuint unnar André Augustpriset. Mm. Ja, jag vet inte vad det är. Det är så uppsnurrat i sig själv. Men...
som förvisso är en arbetskamrat till er, va?
Ja. Men då hade det kunnat vara ännu värre, menar jag.
Mm.
Då hade man ju, jag menar, människor som gör saker man nästan skulle kunna göra själv. Men det är så skönt.
Ja, men inte det är borderline self-promotion ändå.
Det är det blir ju. Men att verkligen så här, men Filip skröt någon gång om att han kände sig som en sån trevlig kändis på Astrid Lindgrens värld. För att han liksom erbjöd folk sin plats och gick runt och liksom tittade på mig. Och jag har liksom pratat om att det är lite meningslöst att vara i Frankrike, för är man trevlig där så är det ingen som märker det på samma sätt.
Just det.
Och ska man då ens vara där?
Mm.
Men det är också så här, ja. Det kan ju vara en tanke man tänker en tiondel när man är i Frankrike. Sen när man pratar om det och innehåller det så känns det som att låter det som att det är det enda man tänker på. Det är det ju såklart inte.
Nej.
Nej.
Så skammen är konstant också? Eller?
Ja. Det, ja.
Är det inte så att man blir lite mindre brydd?
Med åren?
Ja.
Ja, men alltså, när du pratar också om att skammen är konstant, hade jag skämts över att jag torkade ner t-shirten på P3 eller vad det nu är, då hade jag ju kanske inte gjort innehåll. Alltså jag bryr mig ju inte om att jag gjort det, så att säga. Det är ju dråpligt bara.
Mm.
Och det är liksom, inom citattecken, bjussigt att berätta om det. Då är det ju knappt skam längre. Det är skam för somliga, och så tänker de, hur kan han berätta det? Det är ju superpinsamt ju. Men om det inte är skamligt för mig, och jag har råd att vaska en t-shirt på P3s hårt plågade toalett, då är det ju knappt skam. Då är det ju mer bara opportunism mer.
Mm.
Att se innehåll och fånga det på något sätt. Så det är, jag kände liksom inte att där har jag besegrat skamdemoner på något sätt. Det, för då är det, mer, det är ingen skam för det, med det.
Men liksom, ja, all right. Men så privata nederlag så att säga, eller där du liksom känner dig som en liten, liten människa i liksom ett gräl med din fru så att säga, det blir inte innehåll för att det är...
Ja, men så fort man blandar med, alltså, det är också så här, jag vet inte, det är svårare tycker jag att göra innehåll med barnen när de blir äldre, för att det känns, de finns på riktigt nu på något sätt. En tvååring och fyra, de finns, det är bara arketyper. Och ens fru finns och har liksom, alltså, det är alltid lite svårare tycker jag att liksom snå åt sig det och göra innehåll.
Mm.
Men skam är väl mer, för mig är det väl mer självupptagenhet, att man liksom, ja, men återigen, man sitter på en SFI-dragning, 27 filmer presenteras och man tänker så här, åh, jag har tänkt mycket på min film, och så här, jag har alla de här människorna gjort, och det är liksom så här, de flesta människor vet, bryr sig inte, förstås, jag vet ju det, men man kan liksom, när man ligger sömnlös på natten, man brottas med någon jävla klippdiskussion eller någonting, tro att det är mycket viktigare än vad det är, samtidigt som man inte tycker det, då blir allt bara 2+, alltså man måste ju bry sig. Men det är, och jag tror inte att det går ut över min familj. Och gör det, så försöker jag göra kul, att det är kul att jag är självupptagen hemma.
Core memories.
Alltså, ja, verkligen. Det är det här ni kommer att minnas.
Och jag funderar på, liksom, hänger det där ihop med, kanske inte skammen, men det vi pratar om kring ilskan, liksom, anger management issues. Hör det ihop med maskulinitet, tänker du?
Alltså jag blir ju, det är alltid glädjande, jag får ju extremt mycket reels skickade till mig av folk, ofta samma då förstås, någon viral, någon kille, någon tennisspelare mosar sitt racket, då får jag redan 40 olika, men det är ingen konstigt med det. Så de tänker, det här kommer du gilla. Ja, men då, ibland får man ju då, när kvinnor beter sig som jag, på något sätt så är ju det alltid liksom lite hjärt värmande, eller vad man säger. Alltså, titta, det är inte bara för att jag är en mansgris, utan alla har de här tjänsterna i sig. Stereotypt är det säkert vanligare, men alltså, nu har inte jag spelat padel sen i maj, för jag hade så ont i knäna. Och då tappar jag det sällan. Jag tappade lite med den här telefonen när jag var på Lidingö och det inte var någon täckning där. Och det, då,
men vänta, händer det nu?
För 2 veckor sedan kanske.
Aha, okay. För nu har det varit någonting, med, det har känts som att ryssen är så jävla nära.
Nej, men jag åkte där ute. Hade ingen täckning. Hur är det? Och så måste, på något sätt måste jag då så kanske straffa telefonen lite. Ja. Så då kastade jag den åt sidan bara. Och då träffade den dörren och glaset gick.
Aha.
Och så var jag tvungen att byta det. Och så gick jag till något piratställe, för det känns enklast. Och sen har ju telefonen varit helt fucked up sen dess. Och då är det klart att jag skäms. Det är skam,
ja,
ändå. Det är så här, jag kör ju bil, även om jag kör 30. Men du är ju 30 for a reason också. Så det är inte så att jag kör 30 på 90-väg och jag kör långsamt, därför kan jag bete mig hur som helst. Det är ju också 30-väg. Och jag tittar hela tiden på gatan framför mig och kör, har en hand på ratten, men den andra handen kastar telefonen hårt åt sidan, för att något måste hända med den. Den måste straffas på något sätt. Och då hinner jag ändå tänka innan, det här är ju jättedumt. Alltså, gör det inte. För det, är ju det blir inte mer irrationellt än så. Men det kliet är för stort då. Och då när det är glaset då går, och jag bara säger, jag har lite rätt åt dig, till telefonen, som på något sätt är kopplat till telenätet som inte funkar. Så på något sätt har jag straffat allt det. Men då är det det är klart, när man sitter i lång kö då på det här piratstället på Odengatan sen, så är man ju en sån jävla idiot bara. Det är skam.
Men,
och det är kanske mer manligt än kvinnligt åtminstone, ja.
Ja. Nej, men jag funderar lite på, jag diskuterade med min producent kring din manlighet, och hon sa att hon tänkte på dig som extremt liksom, ja, men maskulin.
Oj då, ja.
Ja, men jag blev också lite förvånad.
lite kränkt kanske.
Nej. Glad för din skull.
Ja, verkligen. Ja, det var första gången jag hört det, tror jag.
Ja.
Ja.
Vad fint.
Ja, om det nu är bra att höra det, men jag tror aldrig jag beskrivit som det förut. Men ibland så ser jag bilder på mig själv när jag omedvetet sitter lite manspreading. Tänker, vad fan det är, nu gör jag inte det. Nu sitter jag med benen i kors.
Ja, där
man. Ja, men så att jag kan liksom, när jag upptäcker arketypiskt manliga beteenden i mig själv, så blir jag ändå fortfarande överraskad.
Men du, vad skulle du säga att maskulinitet är för dig då?
Det är så svårt ju, för att man, om jag skulle säga så här, för mig är en manlig man att vara självklar och att gå in i, jag tänker ibland på när jag går in i rum, fysiskt går in i rum, jag har inte varit i tidigare, så ser man sig lite, man ser sig direkt om, så här, aha, vad finns det till vänster, vad finns det till höger? Jag kommer ihåg när jag bytte gym och så gick jag in på det gymmet första gången. Jag upplever som att det är ett minimalt påslag, inte rädsla kan man inte kalla det för, men ändå så här, minimal oro ändå. Jag är i ett nytt rum. Vad finns det här nu då? Vilket är helt, jag menar, vad fan? Jag är inte liksom i Syrien, eller jag är liksom inte på Gazaremsan, men likväl så finns det vissa män som går in i de här rummen och de tittar sig inte någonting. De går bara rakt in och man kan se det på gym, på kontor, överallt. Så här. Det för mig är manligt. Men samtidigt finns det ju kvinnor som agerar så också, och de är ju inte manliga. De är väl bara någon typ kvinnliga då kanske. Men om jag tänker på vad manlighet är bland män så att säga, då är det den självklarheten och frånvaron av kanske också nyfikenhet though, att de är så liksom uppe i sin egen, så det är inte bara positivt kanske.
Men, menar du att det är tjejigt med liksom, eller feminint om en nyfikenhet?
Nej, nu blandar du upp korten tror jag. Jag menar bara så här att när jag säger att det är manligt att vara självklar i ett rum, så menar jag ju inte att en kvinna som går in i ett rum och självklar är manlig. Och jag säger inte att hon kanske är kvinna. Det är bara, för mig är det bara, jag gör en lika med tecken mellan självklarhet och trygg i sig självighet och manlighet kanske. Mm. Men det finns ju även bland kvinnor så att säga. Det är inte manligt, men för mig... Jag har aldrig känt mig så när jag går in i rum. Jag känner mig alltid, vad finns det här för fara då? Typ.
Ah, okay.
Eller inte fara, det vet jag att det inte gör. Det är ju inte en, liksom en bisvärm som kommer från bålgetningar från ingenstans. Men likväl så här, lite oro. Men samtidigt gör ju det också att man är kanske på hugget och lite nyfiken och tar in grejer. Och jag kan uppleva att manliga män när de går in i rum, de är så upptagna i sig själva att de tar inte in någonting. Men, så det är inte bara bra.
Har du någon liksom, alltså någon trop, eller vad säger man? Alltså en...
Det är svajigt det här, jag hör det.
Men... En gestalt. Vad är en riktig man?
Ja, men en avatar för det så att säga.
Ja, exakt.
Ja, men jag i många sammanhang återkommer till en kille som jag gjorde lumpen med som heter Möller. Alla heter ju bara efternamn då. Han var så jävla självklart. Ja, han var ganska feminin av sig så att säga. Han liksom kallades ju för bögig bland de andra liksom lumpen killarna från Njutånger och Ångermanland och sånt där. Men han sket ju det. För varje helg åkte han ner till Stockholm, gick på Docklands och liksom tog ecstasy och kom tillbaka till och berättade om den här världen för mig. Och killarna från Njutånger brydde sig inte så mycket om det. För mig var det liksom, för att där nere händer grejer. Och han var, hade sånt, en jävla trygghet i sig själv. Och jag har berättat i många sammanhang att han var skoterförare. Och att vi andra satt på ett släp bakom honom på de här jämtländska vidderna och åkte runt. Och sen plötsligt, mitt ute på ett fält, en meter djup snö, så stannar Möller skoten. Och ingen förstår riktigt varför. Han hoppar av där framme, rakt ut i snön, drar ner brallorna, tömmer tarmen, drar upp brallorna, tillbaka på skoten, allt inom loppet av 10 sekunder. Inte som en uppmärksamhet, han behövde skita. Då gjorde han det bara. Och det är klart att det finns en tunn linje att det blir psykopatbeteende också. Och jag bara såg mig omkring bland de andra killarna på släpet där. Tänkte, såg ni vad som hände? Men de såg inte det episka i den där stunden. Men för mig är den liksom infräst. Så Möller för mig är... Och det är liksom, tycker jag är lite intressant då, möjligen att han var manlig för mig, men inte stereotyp. Det finns inte en likhet så att säga mellan så att säga Persbrandt-mannen och Möller-mannen. Mm. Men det är liksom olika för mig... varianter av det där.
Vad gör Möller idag?
Vet du vad, jag har undrat det jättemycket. Och jag har haft dåligt samvete för att jag har nämnt honom med förnamn ibland också. Tänker jag, det kanske inte han gillar. Och jag har sökt på honom men inte hittat honom. Jag vet att han sökte till Konstfack. Nej, det var ingen annan som gjorde heller. Mm. Och så visade han upp den här ansökan han hade gjort som var skitcool. Och jag minns fortfarande var 3 bilder och så 3 textblock. Och det första textblocket var helt kvadratiskt. Det andra textblocket var helt kvadratiskt. Det tredje textblocket bara var ett enda ord. Det var det sista ordet i texten. Som blödde över som en så kallad horunge in i den sista kvadraten. Och det ordet var kreativ. Mm. Alltså jag minns allt med Möller. Jag vet inte fan man gör. Jag hoppas att det har gått... hoppas han bor i Paris. Jag hoppas han bor utomlands och lyckats förverkliga något.
Mm.
Det kan också ha gått illa.
Öppet brev.
Ja, precis. Ja, om Möller lyssnar.
Mm. Tror det. Mm. Det låter som en kille som lyssnar på Värvet.
Jag hoppas det.
Ja. Men är det inte liksom, har inte pendeln lite svängt tillbaka? Ser inte du också tecken på att det finns liksom så här, ja, men det 90-00-tal som vi växte upp i och liksom blev vuxna i, där det skulle suddas ut så himla mycket som möjligt och det var genusdagis och liksom och så vidare. Känns som att den pendeln väl har slagit tillbaka supermycket.
Ja, det känns verkligen så. Och jag vet inte riktigt vad man ska tycka om det heller. Men du vet, när det är Barbie-Oppenheimer-tävling och det blir verkligen så här, ja, alla män jag känner liksom ska nu ändå, ja men Oppenheimer är ju ändå en bra, och jag känner lite det själv typ. Glad när jag ser Barbie för att den kunde bli så mycket sämre, och jag ser med mina barn, de älskar den, och jag säger så här, fan vilket prestation det här ändå är att ta den här storyn och göra den så eget och liksom så här. Men det är klart att Oppenheimer är ju en riktig film. Och så blir det ett kulturkrig lite light för att det är sommar och det händer inte så mycket. Och det är som att man går, som att man är, alla är 6 år gamla. Mm. Och det är liksom, om man är kille eller tjej, cowboy-indianer eller Barbie. Så att det känns som att det där aldrig går ur. Och det är jättegenant någonstans. Men du har rätt i det, att det är liksom, nu tycker folk att det är liksom typ lite härligt med könskrig också.
Ja, men det är väl också någonting liksom, ja men det minns den här som väl alla pratade om för två år sedan som det var den här manskakao-killarna.
Nu bjuder du in till ett pappa-retreat helt enkelt.
Dad-retreat. Vi kommer ha eld, vi kommer dansa, vi kommer dricka kakao.
Ja, det kändes som att de var ju på någonting som komma skulle lite. Ja. Alltså jag är ju på kakao-ceremoni nu, så att säga.
Ja. Men är jag säker på att jag förstår det här nu? Kakaceremoni, vad var det då?
Nej, men jag är inte heller säker, men jag tycker att det börjar utkristallisera sig något nästan manseparatistiskt liksom, eller ett behov av det. Mm. Return of the jaktlag, så att säga.
Ja. Och syjunta kanske.
Ja, kanske även syjunta. Ja. Ja. Karin Mamma Andersson var här för 2 veckor sedan och pratade om sina läsecirklar. Mm. Har du ett jaktlag?
Nej, alltså jag...
Fast du har väl det på jobbet? Det är inga tjejer som jobbar med dina produktioner.
Jo, för fan. Det är många. Ja. Det är nästan 50-50 tror jag på all mot alla. Men det är inga känner... Alltså, jakt är för mig en gåta bara. Men du jagar, eller?
Nej. Men det är det enda jag önskar mig i 50-årspresent.
Ja, det är så. Du vill ut i det där. Ja. Det är någonting. Jag förstår. Så här, men vi fäller det och sen äter vi. Och det är bättre det än att... Ja, det håller jag med om. Men det är något i glädjen man ser i... Många av de här jägarnas ögon när de fäller ett djur. Som jag bara säger, ja, jag förstår. Ja, men jag gillar fiskpinnar för det är så långt ifrån en fisk. Jag hatar tanken på att jag käkar på någon restaurang i Spanien och så ligger en hel fisk där. Jag vill inte bli påminn om att den har funnits. Mm. Och det är jätte liksom... Det vi pratade om förut, att man liksom man filtrerar om sina föräldrar. De är inte egentligen gamla. Och som Filip är när vi, du vet, vår film börjar så här. Pappa är som han var förr och så vidare. Man hela ens liv består ju av att skapa vanföreställningar för att man ska stå ut. Och att mat inte har levt, för mig är ju en typisk sån. Mm. Den har inte riktigt det.
Nej. Men finns det liksom, okej, nu har du inte gjort det sedan maj, men annars är väl, känns det som att liksom, jaktlaget för dig har varit dina paddelpolare, eller liksom golf.
Ja, jo. Jag skapade en golfresa i maj.
Alexander Kronlund.
Ja, lite. Han bor ju så utomlands så mycket. Men jag skapade en golfresa i maj. Hoppas jag, med 3 män och till Irland. Det är mer liksom, det blir ju inte, och jag ser fram emot det så jävla mycket. Mm. Men mer liksom stereotypiskt så blir det ju inte. Nej. Det fattar jag också. Mm. Men det tror jag också är lite, alltså, men jag vet att jag ganska mycket liksom i olika, jag ursäktar mig mycket och brasklappar och liksom så här, försöker klargöra att jag är medveten om liksom vilken pastisch man är och sådär. Men samtidigt finns det ju också ett lag, när man höll på med paddel som mest, och det folk älskar att skämta om paddel, men säg vad ni vill, jag bryr mig inte, jag tycker det är så jävla kul. Och så känner jag med golfen också, det är väl så här, lite bättre med åldern, att säga jag bryr mig inte vilken pastisch jag är, för att jag menar, det är så jävla kul.
Mm. Och vidrigt då, när det går dåligt.
Ja. Mm.
Men du, jag tänkte på en sak. Jag vet inte, för jag skrev till dig per sms att jag skulle försöka knuffa dig i någon riktning som du inte hade varit i förut. Anna Vnuk. Där hade du inte varit förut.
Nej, mycket. Verkligen. Nej. Inte, jag är tacksam för det.
Hur blev du en never nude? Har du varit där?
Säkert. Filip älskar att ta upp det. Men jag tror att det är min hobby, förmodligen om jag köttade i mig själv.
Just det här har jag fan hört. Ja. Tips extra, Peter, naken.
Rymdimperiet slår tillbaka.
Okej.
Ja, men jag och några kompisar satt hemma och kollade på den. Och jag var väl kanske 13-14 och pappa hade bastat och kom och ställde sig och kollade mitt i. Och jag anar bakom mig att pappa står och tittar, det får han väl göra. Men så ser jag mina kompisars blickar vänds mot honom och inte, och liksom så här, något förändras bara i rummet, så vänder jag mig om, okej, han är naken och står och tittar på Rymdimperiet står tillbaka. Mm. Och vad fan, det är ett jättestarkt core memory får man säga. Mm. Apropå att men det måste vara riktiga grejer för att man ska minnas det. Det är ett core memory för mig. 100%. Men nej, jag vet inte. Det kanske hänger ihop med att när jag klipper mig så sätter jag upp papper i spegeln. Jag vill inte se mig själv i ansiktet heller. Jag vill helst inte synas. Det låter jätteparadoxalt med tanke på det jag jobbar med. Kanske hänger det ihop med det. Men jag har inte vet, jag ser folk på Insta så där också så här. De går på idrottsgalan och så lägger de ut 9 bilder på sig själva. Jag fattar. Folk är olika, det respekterar jag. Men då de lägger ut bilder, människor i mitt skrå, nu sitter jag här i sminket och blir så snygg igen. Jag kan inte ens se mig själv. Jag har inte speglat mig själv på 10 år. Jag står inte ut. Så det är väl liksom...
Men du kan visa din penis för mig ändå.
om jag fick bestämma hade det varit en vägg mellan oss nu. Jag vill inte att du ska se mitt ansikte ens.
Okay.
Nej, och mina torra här, alltså, det finns ingenting med mig som är värt att titta på.
Jag fattar.
Ja. Nej, jag har ingen kanonförklaring till det. Nej. Men pappa är ju... Det är väl liksom... Det är väl en bra anekdoten.
Men vadå, hur blev det så här? Alltså det måste ju ha eskalerat att du liksom, har du mer i papper till frisören?
Nej, han tar alltid hand om det. Han river, det finns ju gott om modemagasin hos frisörer, så då river han ut sidor ur L eller Vogue eller något, och så sitter man och stirrar in i det och kan liksom läsa de sidorna ibland också då. Men,
har ni tänkt på att vända stolen?
Jag tror att det är lite grann som att byta hand klippmässigt för honom. Det liksom, finns en procedur för det ändå. Ja. Han har också behövt lära sig att klippa utan spegel, för det är ett hjälpmedel för dem ju.
Ja.
Men jag har ett ögonblick jag minns tydligt. Alltså, jag tror inte att när jag började med tv, dels så satt man aldrig i smink när man började göra tv, för då var vi bara på fältet ju. Det fanns ju ingen smink då, utan då tutade man och körde på liksom, ut i världen då, Los Angeles eller liksom, res runt där. Sen så började man göra tv där man plötsligt satt framför en spegel och gjorde sig i ordning. Och det var ingen synd om mig för det. Men då minns jag ett ögonblick. Och det var också olyckligt att bredvid mig, i stolen bredvid mig, satt Pontus Gårdinger. Vilket man ville aldrig bli plåtad med Pontus Gårdinger. Man ville aldrig sitta liksom och spegla sig bredvid Pontus Gårdinger. Och då så satt han och pratade om sina tänder. Han var så glad över sina tänder. Och så sa han att jag liksom, att han hade, vad det nu var, stora framtänder. Så, ja, men det, är det någon som har stora framtänder, så är det jag. För jag hade liksom, jag hade överbett som barn. Och titta vad stora de är. Och så öppnar jag munnen och ser att de inte alls är stora, utan att istället för att de går liksom neråt, så har de gröpts ur. Och att mina tänder var så korta plötsligt. Se här. Att de var liksom, det blir nästan konkavt eller konvext eller vad det är. För att jag har gnisslat tänder så mycket, antar jag. Och jag, det var någonting med det som var... Det gjorde något med mig. Alltså jag så här...
Det föll helt platt att du sa det här då. Är det
Nej
det?
Men Gårdinger var ju, han väntade sig att se några stora maffiga liksom gnistrande tänder och såg istället två små liksom suketter, stumpar och liksom nästan, ja men du vet, amerikanska inbördeskrigets soldattänder typ. Och han sket väl i det. Det var inte så att han bara, oh helvete vad synd. Men du vet så här, plötsligt så okej, det där stämde inte alls överens med min
själv. Du lägger inte traumat på honom så
att säga. Nej. Och det är hårt att säga att det är trauma, men jag minns då att fan, det där har jag inte tittat på ett tag och inte behövt bry mig om, och det är väl skitsamma om mina tänder ser ut som små suketter, men det var inte kul. Och nu kanske jag ska sluta med att titta på mig själv bara, så då har jag slutat.
Okej.
Och det här är väl 2009 kanske.
Ja, så det är ändå goda 15 år.
Ja.
Men vad händer i klipp för rummet då? Alltså så fort du är i bild så tittar du bort.
Nej, det är vad det är. Det är inte kul bara. Alla mot alla är jag aldrig med i klippningen i, för det är så, det är ett enormt maskineri och de är skitduktiga och det är för många program för att bry sig om. Men när vi har gjort den här filmen, då måste man ju sitta, jag har väl sett 60 klippningar av den här filmen. Men då tänker jag också att det här handlar ju om Lars och det handlar framförallt om Filip. Jag fladdrar förbi, jag är väldigt förhållandevis lite med i filmen, och det, jag får bara liksom... Det är någonting också när man håller på med någonting som är liksom där hjärtat är med. Det vill säga, vi har försökt göra en fin film om ett universellt tema, bla bla bla, och Lars är en underbart älskvärd person. Fuck you för att du sitter och bryr dig om hur du ser ut, så att säga. Mm. Så att det är lite lättare då.
Men?
Men inte det är kul.
Det här, det heter ju något. Asoprotrofobi. Asoptrofobi.
Det måste finnas ett bättre namn. Jag minns att jag satt i något tv-program någon gång och bredvid Håkan Hellström.
Ja.
Och så råkade han titta ner i monitorn där man ser bilden på vad som är i bild. Och då så tittade han och så sa han bara monstrum, sa han.
Oj.
Och då menade han sig själv då, för han tyckte inte om att se sig själv heller. Och då kände jag att det var ett moment mellan oss, att vi kom nära varandra, att vi förenades i att det inte var kul att titta på sig själv.
Mm. Också en vacker man dock.
Ja, jätte. Jag förstod inte vad han menade. Först trodde han menade mig förstås, när han sa monstrum. Och tänkte, hårt.
Ja.
Hårt. Hård icebreaker. Men han pratade om sig själv.
Men är det förfallet som är det absolut jobbigaste?
Det tror jag att det är. Men det är, samtidigt, ja. Om vi går tillbaka till urtraumat inom enorma citattecken, stunden med Gårdinger och tänderna. Det är ju förfall. Jag hade ju inte såna tänder innan jag började gnissla tänder. Då samtidigt var jag 15 år yngre än vad jag är nu. Men det är väl allt förfall är ju. Det är en förruttnelse man är med om hela livet ju. Så det är väl det. Det är väl någonstans en indikation på att allt kommer att ta slut. Så det är väl det man bara vill undvika om man kan. Det är också så, vad fan ska man sitta och spegla sig för?
Nej, det kan ju gå riktigt dåligt som det gick för han, vad han nu heter.
Narcissus, nej.
Jo då. Ja, kanske. Ja, exakt. Hur gör du när du rakar dig?
Då, mentalt, så har jag ju papper på spegeln också. Men det kan jag ju inte ha, för att jag har tonårsdöttrar och det är massa spring där. Men då så tittar jag bara under näsan hela tiden. Ja. Jag tittar inte uppåt. Samma sak när jag kollar håret, så kollar jag över ögonen. Det är liksom, det kritiska är väl liksom mun till ögon. Ja. Det är ju det som förfaller. Mm. Så kan hår, har man tur att jag har fått behålla håret ta i trä, det kan ju också ryka.
Varför gör du inte botox?
Ja, men klart jag har tänkt på det. Mm. Men samtidigt så jag tänker ibland på, vad heter han nu då? Han som är i amerikanska Idol. Den elake britten. Vad heter han? Simon Cowell. Titta på honom. Mm. Han måste väl ha tillgång till världens bästa knivar och kirurger. Ja, det ser inte klokt ut. Om han med de resurserna, så går jag till någon snubbe i Vasastan. Det kan ju sluta hur som helst. Och då blir det dubbel bestraffning på något sätt.
Men du, jag vill bara, innan vi går härifrån, du vet ju, jag var så dålig förra gången jag intervjuade dig, tyckte jag. Eller själva programmet var ganska dåligt. Uh-huh. Och jag lät så dålig så. Men jag blev ändå lite pigg av att höra att jag ville prata om pengar. Uh-huh. Och jag vill återigen prata om pengar.
Okay, ja, det vill man väl alltid.
Ja, det vill man alltid. För jag funderar liksom på, och jag förstår att jag inte kommer få ut några siffror ur dig, men jag är ändå liksom nyfiken, för det går ju så fruktansvärt bra för ditt produktionsbolag, verkar det som.
Ja, inga undkommer ju dramadöden. Så nej, okay. Det är verkligen, men har man massa människor som jobbar för den, och sen plötsligt så slutar Viaplay att beställa och slumpar bort 15 serier till andra potentiella beställare, då blir det jättejobbigt av produktionsbolag. Okay. Så att inga är immuna mot det. Det vill jag ändå ha sagt.
Nej, men för det var lite liksom nyfiken på hur liksom, för att jag menar, du och Filip har väl, ni har väl nästan unik, eller ni är ett gäng profiler som väl fortfarande har den typen av pengar som man har som programledare. Det vill säga att man får betalt för att vara låst till en kanal. Mm. Alltså det är väl en handfull i Sverige kanske?
Ja, jag vet, fan. Jag tror att det är färre, och det blir mer och mer sällsynt, tror jag. Men nu är ju plötsligt Jessica Almenäs är ju en kanal 5-profil, nu gör hon Love is Blind. Carina Berg är väl typ också en kanal 5-profil och gör Melodifestivalen, så det luckras ju upp mer, och det är väl rimligt också på ett sätt.
Ja. Men hur som helst, är det liksom kanal 5-pengarna som har gjort dig rik, eller är det produktionsbolagspengarna? Eller är det 50-50?
Det är nog, alltså Kanal 5 har vi har varit på Kanal 5 i 20 år ju. Mm. Så att det är ju mest det, tror jag.
Ja.
Och jag hoppas och tror att vi har tillfört pengar till våra ägare. Mm. Så att det är lite skönt när man har tjänat bra att man inte är på SVT. För då hade det liksom, man hör de här BBC-programledarna som tjänar mycket. Då kan jag ändå licensbetala. Det är mina pengar som den här jäveln har köpt en yacht för. Mm. Fan vad sjukt. Det kan ingen tjäna kring Kanal 5. Det är ändå bra.
Mm.
Finns inget, så kan man vara liksom missunnsam, herregud. Men det är för att ni har tittat.
Mm.
Ja, så jag känner ingen uppenbar skam för det.
Nej, det förstår jag. Men sen, förlåt om jag är pengakåt nu som vanligt då, men det faktiskt, alltså Young Royals köpte inte ditt hus i Frankrike, eller jo?
Nej.
Du blir inte stenrik på det.
Men det vet jag verkligen genuint och inte vilka pengar som är i rörelse. Men jag tror inte, det finns ju en dimension av, tror jag, nu kan du göra en serie för Netflix. Ni kommer inte tjäna så mycket, ni kommer inte äga någonting av det, för det är ju Netflix som äger allt. Men det ser jättebra ut när ni går till andra och säger, vad har ni gjort? Ja, men vi har gjort Young Royals. Alltså vi har haft möten utomlands, och så säger man att man har gjort Young Royals. Mm. Det är ju, vilket, jag har ju inte haft någonting med det att göra. Då blir folk jätteimpade. Så då blir det ju liksom, där blir man ju som, men på samma sätt som när man var liksom 22 och inte tog betalt för att skriva för L, för det såg bra ut på CV att skriva för L.
Mm.
Så är det, alltså, det är långsökt parallell, men du frågar, men det tror jag inte är någon jättepengamaskin.
Mm. Och hur går det med formatsäljeriet då? Det ligger också still just nu, eller?
Ja, för fan i helvete. Det är liksom någonting hjärtskärande i att det traditionella är ju, om man då säljer ett format utomlands, att först säljer man till ett, man är ett litet land, säljer till ett litet större land som sen leder till ett lite större land, och sen blir det Tyskland, England, USA, världen. För säljer du till USA, då kan du sälja överallt, typ. Vi säljer ju bara till mindre och mindre länder. Alla mot alla, först till Norge, absolut, och sen till Danmark. Nu är det på gång i Finland. Det blir bara mindre och mindre länder. Och det är skit, alltså de som gör det där gör vad de kan, men det är skitsvårt att sälja gameshows utomlands. Man, jag var i England och kollade på tv liksom en hel kväll och det är bara gameshows. Och så tänker man, här borde, de borde ju älska alla mot alla. Stephen Fry leder det, kan ge rolig stämning. De är bra på att skriva rubriker där. Fan vad bra det skulle vara i England. Ja, och så säger jag det till Beckung som jobbar. Ja, men vet du, förstår du hur mycket gameshows de gör? Hur bra de tycker att de är på gameshows? De köper inga gameshows. Mm. Så att, nej, det är jättesvårt. Det är det som är såklart. Men, vad säger man? Slutet av regnbågen. Man säljer massa format och kan tjäna pengar när man sover. Men det har varit väldigt lite sånt ändå.
Ja, jag fattar. Men så när, för du sa för typ en timme sedan att när det liksom är ett litet vakuum i Alla mot alla, då försöker du liksom ta möten på jobbet. Är det den typen av möten du sitter i?
Nej, då kan det mer vara så här. Vi har en idé om en dramaserie här, eller liksom, nu ska vi iväg och pitcha det här. Kan inte du vara med? Ja, men jag har ju varit med och haft några möten innan. Jättekul. Och man, ja, så här. Så att det är... Det är ju en lyxig typ av möten där man inte behöver
ta ansvar.
Nej, man kan bara vara den här sköna bollplank. Och sen går man ut därifrån så får någon annan föra det vidare. Det är jättekul.
Kul,
om du vet så här, den här premissen är stark. Ska vi slänga in någon? Är han skild kanske? Ja, vad händer om han är skild? Alltså det är ju bara... Det är liksom, då blir det närmare man sig det här mytomspunna writer's room känslan av att här sitter massa människor och har kul och det kan bli någonting som hamnar på liksom... Discovery eller Prime eller vad fan som helst. Så det är sånt jag försöker hinna med då. Och det är jättekul.
Ja, men fan, det där låter otroligt avundsvärt. Men jag skulle också vilja säga en grej apropå att du har kul på jobbet. För att jag brukar berätta, tror jag, när jag får då privilegiet att bli intervjuad, så brukar jag prata om Mark Maron. Och att jag så här, ja, men utan Mark Maron hade jag inte startat Värvet. Det är förvisso säkert sant, men vad som är ännu mer sant är att jag inte hade gjort det ifall det inte var för Filip och Fredriks podcast. För att jag såg er göra den. Ni låste in er i konfen på, vad fan hette det?
Alltså, metronom typ.
Ja, exakt. Ja. Precis. Och så satt ni och gastade och gestikulerade. Det såg ut att vara så jävla roligt. Plus att jag tyckte jättemycket om själva slutprodukten. Så jag vill bara säga det.
Ja, vad kul då. Det är ju jättekul att höra. Även om du förbereder... Alltså, det som vi har haft flax med... Vi har gjort den där så jävla många avsnitt nu, om det är över 700 eller vad det är, och varje vecka. Och det hade ju aldrig gått om vi hade börjat förbereda oss så som du förbereder dig, eller andra poddare. Jag kommer ihåg att Emil Persson, som vi nu jobbar med, som är producent för Alla mot alla, han var med oss i Ryssland när vi spelade in vår dokumentärfilm Trevligt folk, var med ett somaliskt bandylag där. Och han blev väldigt överraskad, han hade väl anat såklart, men han hade intervjuat Alex och Sigge innan, och de kanske förbereder sig liksom en halv dag och spelar in i flera timmar. Och sen när det var dags för oss att podda i Ryssland förstås, då var det ju varsin mick, hotellrum och inte en minuts uppstart, och sen 55 minuter senare klart, och så kan man jobba vidare. Och det är ju för, och det säger inte jag som något skrävel, utan det är på gott och ont. Det hade kanske blivit bättre om vi hade förberett oss mer. Men jag vet ju också att om jag hade förberett en, så att säga, en Sigge-drapa om något härligt, en härlig spaning med liksom 9 olika led och du vet sådär, jag hade hunnit 4 ord innan Filip hade avbrutit mig. Och jag får ibland frågan, är du inte, för jag, visst avbryter vi varandra, men han avbryter ju mig mer, absolut, än vi avbryter honom. Och då kan jag få frågan ibland, är det inte irriterande att han avbryter dig? Och då så menar jag verkligen det, att om jag har inte mer än 7 ord redo i hölstret, så om jag kommer till ord 7 så blir det tyst. Så om han avbryter mig vid ord 6 så är det toppen, för då kan jag liksom fylla på med nya tankar. Så att jättekul att höra, och, men det påminner mig också om att redan då så var det nog så, in i ett jävla konfarum, köra och sen klart.
Men jag är inte den enda som är liksom skakad ur er kappa, så att säga. Fan, gör det någonting med kanske framförallt dig? Det, jag menar, nu var ju Kristoffer Garplind pratade ju varmt om dig.
Hörde liksom, det var jättekul.
Gjorde du det? Ja, vad mysigt. Får du någon sån notis när du nämns?
Nej, men jag var nyfiken på hur han skulle liksom, det var tror jag första intervjun jag hörde med honom. Och i och med att jag har känt honom så länge, så tänkte jag, kul att höra honom på den här liksom, i den här rollen som Värvet person och jag tyckte han skötte sig, ni skötte det jättebra.
Tack så mycket. Ja. Men gör det någonting mer i att du har varit den där personen?
Ja, men nu, alltså jag, så här, när vi började podda så tyckte jag, och för länge sen så kunde jag nog känna att jag hörde vårt språk i andra människor. Så tror jag inte det är längre. Mina barn nu, som är liksom 15 och 17, de pratar ju som Edvin Törnblom. Det är liksom mycket mer den sortens liksom retorik. Så jag tror vår retorik och vårt sätt att prata, det är inte det som är hett eller på tapeten, om det någonsin har varit det. Men när vi drog igång så tyckte jag mig höra ordet aura och kompatibel och sånt som vi kanske svängde oss med väldigt mycket.
Aura dök ju upp i Love is Blind.
Okej, okay, men det är inte så att, ja, men det är inte så att vi myntar ordet aura, men däremot använder Filip det mycket. Och så
på ett nytt, ja, på ett nytt sätt. Det är klart,
ja, precis. Vi överanvänder vissa grejer som jag kunde höra då, och det tycker jag inte att jag gör längre på samma sätt. Men däremot, det är ju, det var gulligt när Garplind, som hade jobbat med oss i massa år, skulle då ta klivet och lämna oss och börja satsa på sig själv, så att säga, som många har gjort. Att han bjöd mig på lunch och ville liksom vara väldigt artig och liksom kändes amerikansk och liksom, jag vill verkligen tacka för den chansen ni har gett mig, men nu hoppas jag att du är okej med att jag prövar. Ja, och, ja, men jag tror inte att han trodde att jag skulle bara sätta näven i bordet. Du går ingenstans, din jävel! Jag tycker det är asmäktigt när folk går vidare och... Och hade jag varit riktigt narcissist så hade jag tänkt det där har jag varit med och skapat. Så kan jag ju inte se det, för det är ju stora produktioner folk har varit med. Men det är skitkul, det är mäktigt när folk går vidare och plötsligt har en egen mikrofon. Det minns jag när jag träffade dig i förra gången jag var med här, att jag minns att vi pratade om att jag var glad för din skull att du hade hittat liksom ett momentum eller en, liksom en grej. Att det är frustrerande när man, framförallt när man är vuxen, kanske kring 30, 25, 27, 30, att inte, fan, jag jobbar och jag håller på, men jag har inte riktigt hittat min grej. Och det hittade jag ju med Filip någonstans. Mm. Men det är inte alla som gör. Men när folk gör det så är det ju alltid bara kul, tycker jag.
Men du, Paul Hollander höll ett tal på någon slutfest. Jag vet inte, jag har liksom inte känslan av att jag och Paul har jobbat med varandra.
Men... Vet du vad, jag tror att ni kan ha jobbat ihop på Breaking News den säsongen du var där. Jag tror att han var med och gjorde inslag.
Ja, så kan det ha varit. För att han höll nämligen ett tal och han var sådär, han sa att, ja, men enda sättet att umgås med Filip och Fredrik, mina vänner Filip och Fredrik, det är att faktiskt jobba med dem.
Ja.
Och det, jag tänkte också när jag lyssnade på vårt samtal från 2012. Det är två vänner som sitter och pratar med varandra. Nu har vi verkligen glidit från varandra. Mm. Vems fel är det?
Men jag tycker att jag... På ett sätt, jag tänkte, du nämnde vår gemensamma vän Martin Persson tidigare. Mm. Vi umgicks mycket, mycket mer förr. Det låter så drastiskt när man säger det, är liksom, det finns en beröringsskräck i uttrycket glidit ifrån varandra. För det känns som att det är någons fel då. Det är också någonting med, ja, men framförallt när vi började umgås, även när jag och Martin började umgås, då fanns ju ingenting i form av åtaganden, utan det fanns liksom oceaner av tid. Jag vet inte fan, det är liksom livet och barn. Jag kommer ihåg när jag, ja, men jag kommer ihåg första beslutet jag tog när jag fick barn var okej, nu ryker golfen. Mm. Det går inte nu så man får liksom skala bort grejer liksom. Nej, jag vet inte, det kanske är det mitt fel, är det?
Jag vet inte, jag tror att om jag så här, det här blir så jävla självupptaget och naket så att vi kanske måste klippa bort det.
Ja.
Men nej, men jag tänker mig, jag tror att för mig var det nog lite grann också, jag tror jag kände mig så dumpad. För det var ju ingen som hörde av sig efter Breaking News.
Nej.
Och sa att jag hade fått sparken eller så, utan jag fick ju bara gå, så att säga.
Vadå, du fick inte förlängt kontrakt eller hur?
Nej, jag blev inte uppringd, så att säga. Oh, säsong 3.
Dåligt. Nu ska vi direkt gå till någon personalansvarig och liksom huvudskrav. Ja, men det var ju jättemärkt, men det var inte så att du hade dragit igång värvet då?
Jo.
Ja, men kanske tänkte jag, han har ju fullt upp med det nu. Jag säger inte att det här är en ursäkt, men vi hade ju en jävla omsättning på redaktörer också, ska sägas. Jag tror inte
det
du
var svårt.
Vad sa du? Ja, men det var ju också, jag tror inte du var den enda redaktören från den säsongen. Jag undrar om Claes Lindberg fick förlängt.
Det tror jag inte.
Nej, men det säger jag inte för att hänga honom. Men du vet så här, det var också så långt mellan säsongerna då. Vi gjorde typ 4 veckor Breaking News. Det är liksom inte, nu när man tänker tillbaka, när vi gör så jävla många Alla mot alla, så här, hur fan kunde vi tycka att det var jobbigt? Och sen går det 9 månader, ska man göra en ny säsong, och så kanske man tänker, ja, men den där personen har vi jobbat med i något annat sammanhang. Det är lite liksom organiskt och komplext, men inte snyggt. Mm. Det är det ju inte.
Nej.
Men det beklagar jag.
Mm. Nej, men det är väl inte för sent. Men jag kände lite grann när vi tog en fika för något år sedan eller två. Och då sa du så här, ja, när vi skulle skiljas typ. Och så kändes det som vi liksom, det fanns inget mer att säga. Så sa du, så vad händer i helgen då?
Ja.
Och då kände jag så här, det här,
ja, men
det är spiken i kistan.
Jag ska säga,
det här är spiken i kistan
till
för
mitt försvar. Jag säger nästan alltid det. För att jag är faktiskt nyfiken på vad som händer i helgen för folk. Ja, men på riktigt, det säger jag med människor jag träffar.
Det var måndag.
Det spelar ingen roll. Det är måndag idag. Jag kommer kunna avrunda den här intervjun med samma fråga. Men jag har fått reaktioner i mitt liv på really? Är det det du vill veta? Och ja, jag vill det. För det är så här, då får man höra att någon ska iväg på någonting. Ja, men jag tycker att det är mysigt. Så kan man tänka under helgen, ja, nu är han på Anders Lekland, eller nu är han på den där middagen på Bistro Ruby. Jag förstår att man kan ta det så.
Ja.
Men jag tycker också att vissa av de där meningarna, du skulle kunna liksom runda varje avsnitt av Värvet, men vad händer i helgen då?
Ja, kanske. Vi får se. Jag ska fundera på den saken.
Ja, helvete, men jag förstår det. Jag förstår din liksom spiken i kistan känns det.
Ser du att jag rådnar?
Ja, men jag typ gör också det.
Ja. Nej, men det är någonting med någonting i alla fall.
Ja.
Du, innan jag släpper dig idag, liksom vad är det? Jag förstår. Ja, men nu låter det som att din tid äts upp, men finns det några såna grejer som du tänker så här, ja men fan, det skulle vara väldigt härligt att.
Men ja, visst, att skriva och regissera en film till som inte är dokumentär då. För att när vi gjorde Tårtgeneralen så lärde man sig mycket i klippningen av den. Och när man håller på med dokumentärt så finns ju begränsningar för vad fan man kan uppfinna givetvis.
Mm.
Även om man inom statiska inslagsproducerar i själva filmen då. Men det är också så jävla... Film känns ju greppbart på så sätt att det är 90 minuter. Men serier som ju de flesta kanaler vill ha, de vill inte ha filmer. Det är så jävla mycket minuter. Alltså The Gold, som jag, det är ju 6 timmar typ. Det är ju 3 hela långfilmer. Så att det är ju... Och det är inte det jag studsar på nödvändigtvis. Men man kan ju också tänka så här... Ja, måste det vara 6 timmar långt då? Nej, så det är väl det med. Det vore jättekul. Jag menar, alla de människorna vi gör Alla mot alla med, det är extremt roliga, begåvade människor. Tänk om vi kunde ta den hjärnkapaciteten, sätta oss i ett rum nästa, så att säga, Uppsala eller Prag-konferensresa och säga, nu ska vi inte prata om nya moment i frågesport, nu ska vi prata om vad vore en kul serie att se. Det hade varit en dröm att göra. Det är ett konkret svar. Att åka iväg på en konferens om ekonomin till 2024 med Alla mot alla genierna och sitta, nu ni ska använda all er så briljans till något som man skulle gilla att se. Det vore kul.
Ulvhälls herrgård.
Ja, var ligger det?
Strängnäs.
Strängnäs, ja, och kanske.
Jag får betalt varje gång jag får in.
Ja, jag förstår det.
2 hotellnätter. Jo, jag tackar. Mm. Nej, det får jag inte. Jag hittade på det. Ja. Men kanske att det blir en självuppfyllande profetia.
Ja, de kan höra av sig. Vad händer i helgen?
Tack för att du kom.
Tack.
Ja, filmen heter alltså Den sista resan. Se den och ring någon du älskar. Jag är rätt säker på att producenten Ninni Westin och Acast tackar för visat intresse. Jag gör det i alla fall, och vi hörs om max en vecka, säger jag, Kristoffer Triumf. Adios. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.